Okej, då sitter vi här mitt i höstlovet. I en bil.
Ja.
Hur känns den här?
Det var så stökigt på kaféet.
Ja,
vi så hade barn.
Tänkt, ja, men precis. Vi hade tänkt få den här mysiga sorg lite bakgrunden. Men det kändes som att det hade liksom tagit över.
Ja.
Så nu hamnar vi i bilen istället.
Det var ingen sorg, det var en ljudvägg.
Ja. Och det var verkligen mycket barn där.
Ja.
Tänkte på det när jag såg de här, det var någon som satt där med sina små bebisar. Då tänkte jag, oj vad det där känns som att det där var väldigt länge sedan man satt på kafé med bebis.
Ja, verkligen. Nej men verkligen, jättelänge sedan.
Ja, nu är vi inne i helt nya saker.
Frågan är om de höll på med sina mobiltelefoner.
Ja.
Precis. De hade med sig sina datorer, det såg jag.
Mm.
Men det är ett tema idag va?
Mm. Ett tema, vi tänkte ta upp några stycken. Ett tema är det här med mobiltelefonin som det skrivs om i tidningarna. Om att vi håller på med våra mobiler så mycket så att våra barn blir jätteirriterade på det. Och då lite så mobiletikett. Vet du etikett kring det? Det ska vi prata om. Så ska vi prata om positiv pedagogik. Alltså när man som lärare bara berömmer hela tiden. Hur det är. Ska vi prata om. Och sen så vänner som kommer och går.
Yes.
Var ska vi börja?
Ska vi ta mobiltelefoni och barn?
Har du sett att de har skrivit om det?
Ja, just det. Det är väl någon förskola eller som har slagit larm va?
Mm.
Att föräldrarna håller på för mycket med sina mobiler. Jag vet inte om det var när de lämnar och hämtar eller när de är där. Eller...
Det brukar ju stå skyltar på, så var det i alla fall på dagis. Det brukar stå skyltar att hålla inte på mobilen när du hämtar dina barn. Vet jag det var? Alfa, där vi är våra barn.
Ja, men de har i alla fall larmat att de tycker att föräldrarna håller på för mycket med sina mobiler. Och när de gör det så blir de helt absorberade av det. Och då upplever de här små barnen det som att föräldern inte finns.
Mm.
Var någon psykolog som hade uttalat sig om.
Mm.
Ja.
Vad säger du om det då?
Att föräldrarna dör. Barnens ögon. Nej men det tror jag att det gör. Att det kan bli att det är lätt att drunkna i sin mobil. Mm. Ja men absolut. Det tror jag. Ingen rök utan eld. Det tror jag.
Tänker du på själv hur mycket du håller på? Eller har du... Ja, är du medveten om det? Om ditt eget mobilanvändande? När och var och hur du använder det och sådär. Och i närheten av barn.
Det var ju en period när precis när jag hade fått min iPhone. Och sen så var det... Jag minns inte om det sammanföll, men jag hade också börjat spela Word Feud.
Just det. Den här perioden kommer jag ihåg i ditt liv.
Och då kommer jag ihåg att jag fick kritik hemma för att jag liksom fastnade för mycket i telefonen. Och att jag satt med den till exempel om vi satt framför tvn eller så. Så att då... Där måste jag erkänna att där hade jag en period när jag höll på för mycket med den. Nu naturligtvis, min telefon är ju mitt arbetsredskap och det är klart att jag håller på en hel del med den. Men inte alls lika mycket längre.
Nej.
Det gör jag inte. Plus att det är ju viktigt att tänka på när man plockar fram den och när man inte plockar fram den. Verkligen se om sitt eget hus vad gäller det. Och sen märker jag att jag reagerar ju liksom på om barnen sitter och håller på med telefonen när vi sitter vid middagsbordet till exempel.
Mm. Vad har ni för regler där?
Nej, det får man inte göra.
Nej.
Nej. Jätteirriterande naturligtvis.
Mm.
Ni då?
Nej, men jag har börjat tänka på det. Att det inte får bli en sån här per automatik att man går in och tittar.
Mm.
Bara för att man kände sig att nu var det länge sedan jag kollade någonting, till exempel. Men jag har ju också mycket det som ett arbetsredskap, speciellt på mejlsidan. Och då kan det ju bli att man kan känna när man kommer hem, till exempel. Så här kan en dag se ut för mig. Att då har jag kanske, jag har haft rätt mycket lektioner. Och då har jag en timme mellan 3 och 4 sen, där jag skickar iväg väldigt mycket mejl. Då kan det verkligen vara en sån här, nu är det korrespondenstid. Och då vet jag att jag kan tänka sen när jag varit och hämtat kanske. Man börjar stå och laga mat eller vad man gör för någonting. Då vill jag gå in och kolla om jag har fått svar. Och visst, måste jag göra det då? Eller skulle jag kunna vänta mer till senare? För det är ju ingenting som jag kommer svara på direkt.
Nej,
kanske. Eller?
Nej.
Och då tror jag att det finns något... Det skulle vara intressant någon gång att så här kartlägga. Okej, hur många gånger tar jag upp den bara per automatik?
Ja.
Så. Och då tror jag att den siffran skulle man säkert bli ganska skrämd av.
Ja, det skulle man förmodligen. Sen är det är intressant att du nämnde, för det där utifrån ett stressperspektiv så är det där, för det är lätt då, man går in och kollar sen på kvällen sin arbetsmail. så man bara ska bara kolla av då i förevändning. Så det är ju lätt att gå igång. Liksom, det kan ju komma vissa mejlsvar då som triggar igång en igen. Och det där är ju jätteviktigt att försöka sovra. Verkligen. Mm. Det kräver ju jävla ett, att man är medveten om att man håller på. Och sen två, avstår, står emot den här impulsen.
Mm. Och det där, nej, och det tycker jag är jättesvårt. För jag kan ju känna att när jag har fått iväg det, då har jag liksom levererat. Då är jag klar, så att säga. Mm. Men jag hade ju någon, det var kanske jag berättat förut. Vi håller på att jobba med en tv-serie som ligger uppe på Renew också. Och då var det några grejer som jag fick något flow, tyckte jag. Så att jag skickade allt möjligt så här, så gör vi så här, så klipper vi så här, så kommer vi göra så här. Och det var liksom i så här mail. Ja. Så kom jag på och så skickade jag till han som redigerar det här. Och så bara, så glömde en grej. Du, det här också. Och så skickade jag iväg och han svarade ju. Han bara, okej. Och så till slut när jag hade typ skickat 50, han bara, du, nu räcker det. Och jag var inte ens, jag reflekterade inte ens över att klockan var så här 11:30.
Nej.
Utan jag tänkte bara, nej men nu är jag i ett skönt flow. Och jag hade inte räknat med att han skulle svara. Nej. Det var ju inte så.
Du ville avhända, du vill liksom få det här klart. Du är världen.
Ja men lite så. Och då var det ju intressant att de verkligen gick in och sa det. Att du, tack, men vi kan ta det här imorgon. Ja. Jag bara, förlåt. Det ska jag göra, förlåt. Det var inte meningen, jag tänkte mer att du skulle läsa det här imorgon bitti.
Ja.
Okej. Men visst, där kan man ju hamna i det.
Ja.
Och då kanske vi glider över i det här med vett och etikett frågor kring.
Ja, absolut. Nej, men alltså, jag tror att det stämmer att man fördjupar sig liksom i mobilen. Att det blir någon flykt, att man blir otillgänglig då. Det kan vara intressant om man sitter på ett fik, så kan man ju se att folk, eller jag såg någon sån här serieteckning, var det inte folk var ute och skulle umgås på någon middag och 3 av 4 vid middagsbordet satt och höll på med sina telefoner. Och det är väl lite tidens tecken. Alltså det, man får ju vara vaksam på att det inte går så långt. Mm. Sen är det ibland, samtidigt så är det ju, de är ju fantastiska de här små.
Mm. Ja, och sen så är det också, den här diskussionen har vi ganska mycket hemma. Hur mycket barnen ska hålla på med då. Telefon eller vad det är. Och där har vi lite olika argument. Där jag har argumentet, nej men man kan inte sitta hur mycket som helst om man är så då. Och det gör de ju inte, men ändå. Men där min man har liksom argumentet, det här kommer vara ett arbetsredskap för dem. Så att det är ganska bra att de lär sig lite hur de håller på och hittar sin eget sätt att hantera det. Och det där är ju... jag kan inte uppleva att de har hittat ett eget sätt att hantera det, men det kanske kommer.
Ja, jag håller med, det kanske kommer. Men vett och etikett, absolut. Jag tycker det är jätteirriterande att behöva höra privata samtal på tunnelbanan på morgonen. Hej älskling, jag kommer hem snart. Eller man hör liksom, jag vet inte, jag träffar henne. Alltså jag tycker det blir jättejobbigt.
Mm.
Jag vill inte ta del av de där privata samtalen.
Nej, inte jag heller. Och det är ganska... Sen är det väl ganska mycket, alltså det är ju nästan skrämmande att titta på en tunnelbanevagn tidigt, alltså 8:30 på morgonen, hur folk verkligen står försjunkna i sina telefoner. Det känns som att du kan räkna de få som inte står och har det.
Ja. Men där kan jag ändå tycka, för tidigare så var man ju försjunken i tidningen då. Och det kan, man kan ju tycka, Metro slutat förresten, finns inte det?
Jo, det finns.
Ja. Mm. Men antingen var man försjunken i Metro eller den här, och folk surfar ju och kollar. Det är okej ändå, för mig är det okej där att man gör det. Däremot så blir det jobbigt om folk börjar prata i telefonen tidigt på morgonen. Däremot om man sitter i en lunchrestaurang eller på ett möte och alla sitter och håller på med sina telefoner, det är inte rätt ställe.
Nej.
Tycker jag.
Nej, precis. Och sen såklart om du går ut och käkar middag eller om du är ute med någon, då lägger man bort telefonen.
Ja.
Det var ju någon som jag hörde om som hade ju bestämt för att om de var ett sällskap så satt och alla la under sina telefoner. Och sen så sa de, den som råkade plocka upp den först fick ta notan.
Ja.
Det är ju jättebra.
Ja, jättebra.
Ja, visst. Ja.
Vilken bra avvändning.
Ja, men precis. Då var det så att okej, om man bara per automatik tog upp telefonen skulle vad man nu skulle göra med den.
Ja.
Då fick man ta notan. Ja. Det är ju kanske ett gott tips.
Ja, absolut.
Men är det skadligt för våra barn? Frågan är, det var väl en... Är det så att vi avskärmar oss mot våra barn?
Ja, det tror jag säkert en del kan göra. Nej, men absolut. Och att man vill ha kontakt. Och just det här när de är så små också så är det ju viktigt med den här... ögonkontakten, det här samspelet. Och det är klart att om man som förälder sitter och glor ner i skärmen hela tiden, det är inte bra. Alltså, det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte är bra.
Nej, och då man skickar en väldigt märklig signal. Att jag, det är inte så viktigt att berätta för mig just nu.
Nej, men verkligen. Nej. Verkligen.
Mm. Ja, då får man aktivt tänka bort det.
Ja, verkligen.
Ska vi öva på det nu på höstlovet?
Ja. Jag måste säga att jag tycker att jag har blivit bättre med det där. Däremot, en sak som ju dessutom är lite farlig, när jag verkligen något att bekänna här. Mm. Att ibland så kan jag sitta och prata i telefon när jag kör bil. Och det är ju något som jag verkligen skäms för.
Mm.
Det får man ju inte göra.
Nej. Det är som att köra onykter.
Ja.
Sägs det.
Ja. Hemskt.
Men
det är intressant. Det kan jag aldrig göra när barnen är med.
Nej.
Nej.
Då tar du inte den?
Nej, men också att de säger till mig.
Jaha, okej. Okay.
Mm. Mm. Så det är en kombination av liksom att jag... Mm. Och sen ibland om mycket jag själv är på väg så kan det hända ibland då att jag svarar och så börjar prata i telefonen. Och det skäms jag för. Bot och bättring!
Ja, jag är också en grej som inte alls är så bra. Jag kan ibland svara på sms när jag kör bil.
Oh shit!
Ja, den är...
Ja, ah, det har men... ju opera som ja. Tema, eller hur? Folk ska liksom... Härmed lovar jag, intygar att aldrig mer text while driving eller någonting.
Jag har inte skrivit på det pappret.
Och då har jag text så här, men hur funkar man det? Hur
ja, jag kan säga att man gör inte riktigt det.
Nej, men då har vi två saker här.
Vi kollar det nästa gång.
Yes, uppföljning.
Uppföljning på detta. Du, om vi ska prata lite om positiv pedagogik.
Ja.
Jag berättade lite för dig här innan.
Jag berättade, för du är ju med om det nu.
Ja, precis. För första gången i livet.
Alla dessa utbildningar.
Ja. Nej, men det är fascinerande. Det känns som att jag har haft alla typer av lärare verkligen under... det är säkert inte så vanligt. Men jag har verkligen haft... Jag hade en lärare i gymnasiet som var fruktansvärd. Han kunde inte gå. För att han hade träben. Liksom, så att han satt väldigt mycket. Det här är Åsa med som skrattar nu. Jag tycker faktiskt bara synd om honom.
Jag bara såg en bild där av den förgrämde läraren som dessutom med träben. Eller?
Ja, jag undrar vad han har varit med om. Det vet jag faktiskt inte. Ja, i alla fall. Men det kändes som att han var nog ganska... Han var inte så glad. I livet. Eller han utnyttjade det här på något vis i alla fall. Så att han delade ut sina prov. Och då började han antingen uppifrån eller nerifrån. I ordningen utifrån dina resultat. Så då visste man liksom att... Och du måste dessutom gå skammens väg fram till katedern och hämta provet.
Så halvsadistiskt.
Ja.
Usch!
Nu känner man idag, och han var med om det här idag. Han vet inte kunna anmäla.
Ja, men jösses. Ja, precis.
Va? Men då godtog man det. Jag tänkte såhär, ja så här är det. Ja, de börjar bakifrån idag. Okej, okay. Och idag börjar de framifrån. Okej,
okay.
Satt man där, hade ont i magen och tänkte, exakt var hamnar jag i den här listan?
Fy så hemskt. Ja, det var ju allt annat än en positiv pedagogik. Antitesen.
Ja. Men just nu är jag då med om den andra. Och det är 07.00 torsdag morgon.
Ja.
Då får jag en riktig sån här boost. För jag har ju börjat spela tennis. Vilket är väldigt, väldigt roligt. Jag har alltid velat göra det. Och alltid varit ganska dålig på det, har jag tyckt själv. Men nu så har jag då börjat spela tennis med en tränare. Vi är en grupp som gör det. Och han är så otroligt positiv. Du, man kan skjuta bollen uppåt väggen. Och bara, bra gjort! Han hittar alltid någonting positivt i det man gör. Det är helt fantastiskt. Han bara, bra slag! Bra skruv! Och vi bara står och garvar. Vi tänker, det här är ju... Ja, ibland sticker man verkligen allvärd. Vet man inte håller sin en enda linje. Han, ändå, bra fotarbete. Bra backhand. Och så tänkte man, och han sätter upp de pinnen. Där man ska träffa pinnen och man skjuter åt helt annat hållet. Han bara, nästan, nära.
Bara 3 kilometer kvar.
Ja. Och det är ju väldigt roligt. Men jag tänker, kan det finnas en fara i det här? Eller vad säger du? Har inte du också tränat för honom?
Nej, det har jag aldrig gjort. Däremot mina barn. Nej, men alltså, om vi säger så här. Man brukar ju säga, däremot har jag jobbat som handledare och sådär. Och när jag har gått på handledarutbildning så brukar man alltid prata om 80-20-regeln. Att man ska ge 80% positiv feedback och 20% lite korrigerande feedback. Att det är en bra regel liksom, att hålla sig till. Att den positiva feedbacken, att förstärka det som är bra, att det är mycket mer pedagogisk väg, framkomlig väg att bygga på det, och så kan man korrigera lite grann.
Varför är det?
För att, Nej, men vi människor tycker ju om att få positiv förstärkning. Vi växer av det och ja. Så. Men, så att jag kan tycka liksom på en generell nivå att det där är bra att försöka verkligen prata om det som är bra och bygga vidare på det. Men sen måste man ju också korrigera. Det måste man göra. Men det är klart, så här positiv pedagogik, den kan ju bli överdriven om man bara pratar om allt som är bra och då tappar det. Eller allt som är bra, att allt blir bra. Mm. Och då tappar ju feedbacken sin trovärdighet, va?
Ja, jag kan, alltså den tanken har slagit mig. Ja. Att jag tänker så här, finns det en risk att det tappar trovärdighet här?
Jo, nej, men det, uppenbarligen kan det göra det. Man tänker, men det här gick ju, den barnen gick ju att trotta hejt och det där var inget bra avslag. Och sen bara, då blir, nu verkar ju ni kunna skratta åt det här, men om vi ska se på det utifrån ett inlärningsperspektiv, att där kanske, då kanske det har gått inflation i det. Såg du någonsin den här filmen Life of Brian?
Ja.
Där är ju för sig, de driver ju med så mycket där, men där är en scen i sådana här crucifixion, då gör de ju mycket parodi på den här extrema serviceviljan eller approachen, men det är också lite alltid vara god och glad och pigg och positiv, att det finns gränser för det också. Så att man måste ju, alltså jag tänker så här, att det är bra, jag är helt för, det är bra att lyfta fram det som har varit bra och ösa på mycket om verkligen försöka hitta det som är bra, men man måste ju också liksom komma med korrigerande feedback.
Ja, och jag tänkte på det. Jag tänkte lite vad det gör med mig då. För att jag tycker, det är ju jätteroligt. Man känner man vaknar där kvart i sex och man vaknar och säger, åh, jobbigt ska man. Och så känner man, jo men det kommer bli roligt. Och det här, man vet att man kommer få ha en positiv upplevelse.
Ja.
Och nu var det en annan tennistränare där några gånger. Och då minns jag att jag tänkte, han var inte alls lika, han var kanske lite mer realistisk.
Uh-huh.
Men han var mycket mer såhär, tänk på det här slaget, nu ska du göra så här. Nej, nu gjorde du fel liksom.
Uh-huh.
Och då vet jag att man blev både nervös av den pedagogiken. Men samtidigt som man också kände så här, att man skärpte sig. Det kan ju finnas en risk att det blir lite så här, hej och tjosan, vad kul vi har det. Men när det blir mycket så här positivt bara. Men där vet jag att jag tänkte verkligen, nu gäller det här, för gäller det att skärpa till sig liksom. Så att man levererar. Att jag hamnade i ett läge där jag, ja,
kickar igång någon slags lite prestationsångest, eller?
Ja, kanske. Ja. Eller någonting. Eller jag tänkte kanske lite så här, nej men nu ska jag minsann visa att jag kan.
Ja, och det finns ju något positivt med det. Det är det här att spetsa sina sinnen och fokusera och så. Mm. Och det är ju bra. Blir det för hej, hopp, googla, kex, choklad. Då kanske, då blir det, man måste ändå ha ett slags fokus, va?
Mm.
Men det låter väl som kanske lite av det där då, att skärpa sina sinnen. Och att berätta att nej, gör så här istället. Men kombinera det med att verkligen, bra, nu närmar du dig liksom. Mm. Jättebra, det där var bra. Det gör ingenting, hela bollen gick ut där. För att du gjorde rätt så här eller så.
Mm.
Så någon slags, ja, det är väl som är det mesta, liksom, lagom är bäst.
Ja, och jag tänkte, då började jag tänka på min egen så här pedagogik. Jag är då, jag vet ju att jag kan vara ganska hård. Eller hård. Jo, men jag kan vara ganska, eller jag kräver liksom att de ska vara ganska. Och då tänkte jag verkligen så här, undrar om jag inte är tillräckligt positiv. Jag kanske inte kör 80-20-metoden.
Nej, men jag tycker, alltså vad som är viktigt är att det är kanske varje lektion kan man inte tillämpa 80-20 på varje individ. Men om man tänker totalt sett att man ändå ska försöka ha det som att hitta det som är bra. Men sen är det klart, ibland hamnar man ju i situationer där det blir svårt och man måste säga att det blir mest korrigerande.
Men går det här att tillämpa hemma också? Jag menar, man är oerhört positiv.
Ja.
Oh, vad bra att du...
3 gånger mer kärlek heter i den här Martin Forsters bok om barnuppfostran. Absolut. Ja. Uh-huh.
Tillämpar du det? Jag kan inte säga att jag har lyckats jättebra med det här.
Ja. Nej, men alltså, det gäller ju att välja sina krig och naturligtvis försöka fokusera på det som funkar bra. Visst, men det här är ju svårt alltså. Det är jättesvårt. Det är lätt att man hamnar i klagoträsket alltså.
Mm. Tjat och klagetäsket.
Ja, enormt. Alltså.
Ja. Vi pratade om det här om dagen hemma. Jag sa det till min man. Jag känner mig så här mentalt trött. Så här.
Mm.
Och då är det intressant hur man då hamnar i så här kvinnligt manligt. Där han bara direkt säger, ja men det är inte så konstigt kanske. Du har ju 3 jobb och du bla bla bla. Så här, nej men det är inte det. Så här. Det är ändå snarare det här tjat, gnat grejen man håller på med. Att man går omkring och... Ja, du vet, det ska sättas gränser och det ska lalala. Och så känner man sig helt utpumpad. Då tänkte jag, ska det behöva vara så?
Ja.
Och hur det kan dränera
ja,
verkligen.
Ja, nej, men det gör ju verkligen det. Ja. Det gör ju verkligen det. Och så. Men det tror jag att de flesta av oss, att man behöver tänka till på det där och som sagt välja fokus. Det är nog väldigt lätt hänt att man pratar om att man mer är att glaset är halvtomt än halvfullt liksom hemma.
Ja. Får du tänka på det nästa gång?
men återigen, positiv pedagogik, ja, men det får inte gå inflation, det får inte trappa sin trovärdighet.
Nej. Jag märkte att jag tror att också när det blir så här, om det blir generellt så här, bra så generellt, men när det blir lite mer så specifikt, då kände jag att ja, men där nu.
Bra.
Den grejen är ju viktig.
Och där kommer du in på något jätteviktigt just, och det gäller ju feedback generellt, att man måste ju berätta, specificera vad det, antingen vad det är som måste ändras och i så fall sen diskutera hur det ska ändras. Eller det som är bra, istället för att bara säga bra jobba, så ska man säga åh, du höll handen bra där och det var bra vinkel på bollen, eller bra, du gjorde så bra med fötterna, så att man förstår, så att du får ett instruktionsvärde.
Ja, men exakt.
Ja.
För då, precis, det är nog det man verkligen behöver. Ja, kan jag återkomma om hur fantastiskt bra det går för mig. När jag har börjat ha bollarna innanför linjen.
Ja, men ja, det måste gå jättebra. Hon har redan börjat prata om att hon vill börja spela match snart. Så att det är kanon. Vi har vågen här. Tennis lovers.
Ja, vi kan. Ni anar inte när jag ska börja spela match. Det är då den bistra verkligheten kommer till.
Ja, men jättekul.
Ja, ja, du har ju hållit på så länge att spela matcher. Så att du går i serien.
Jo, alltså nu senaste omgången gick det bra, då, så nu kommer jag flytta upp till gruppen över, i grupp 2, den näst högsta. Och där när jag tittar på den säger, men herregud, vad ska jag göra här? Nu ser jag ju att nu kommer det vara ett gäng matcher här framöver. Jag kommer att få jättestryk.
Men spelar du mot killarna? Nej,
nej det här är ju gruppspel, i damgruppspel. Och så är det 8 divisioner, det är 8 längst då, upp till 1:an är högst.
I hela Stockholm, eller här?
Nej, alltså i Salk.
Salk.
I Salk, ja. Och då är det så, varje grupp består av 6 personer och alla möter alla. Det är en omgång, så att säga. Och den som, 2 stycken får flytta upp då. De som har presterat bäst får flytta upp. Och de som har inte gått så bra för, 2 får flytta ner. Och så 2 får vara kvar. Så det blir en väldigt, på så sätt blir det en väldig rörlighet i de här grupperna. Och det är ju bra. Och nu så tillhör jag de här 2 som har klarat sig bra och får flytta upp. Men sen så ser jag såhär, det här, nu blir det tufft alltså. För jag har ju sett på vilka namnen är som kommer att spela i den gruppen.
Vad händer om du nu skulle gå in och börja förlora mycket? Vad händer med dig då? Börjar du gå och fundera på det eller?
Om jag redan nu funderar på att jag kommer att förlora.
Ja, eller om du ska börja märka att...
Uppenbarligen så gör jag det redan nu. Mm. Så. Ja, alltså tennis är ju jätte... Det är naturligtvis handlar jättemycket om att vara tekniskt kunnig och sådär. Mm. Naturligtvis ha bra fotarbete, men det är också extremt mentalt. Jättementalt är det, verkligen. Mm. Ja. Nej, men alltså, jag blir frustrerad när jag tycker att jag... inte, om jag inte tycker att jag spelar så pass bra som jag kan. Jag har förstått nu liksom, att spela så pass bra som man kan göra på träningen. Det gör ytterst 2 under matcher. Så. Mm. Det är 2-tal som höjer sig så att säga. Så att bli lite sämre eller rejält mycket sämre på match, det kan vara okej. Okay, men jag tycker ändå att det blir sådär, att jag blir för påverkad av situationen eller för ofokuserad. Då kan jag bli irriterad och frustrerad. Mm. Absolut, det tycker jag inte om.
Hänger det kvar ett tag eller? Ja. Eller kan du släppa det snabbt?
Ingen kvar ett tag, men sen så tycker jag att jag kan släppa det ganska snabbt.
Mm.
Ja.
Mm. Mm. Intressant där. Ja. När jag börjar i någon under korpen divisionen nivå.
Säg inte det.
Ja. Nej, för min tränare säger att jag är, oj, jag gör sådana framsteg.
Ja. Bra, jättebra, du ser.
Då vet vi inte var jag började, kan man ju säga. Vilken år?
Ja, vad var det nu? Nu var det cancer vi skulle prata om.
Nej, vi hoppar cancer.
Ja.
Vänner ska vi prata om.
Ja, berätta. Vad vill du prata om? Vänner.
Nej, men jag tycker att det är lite... Jag har gått klart lite på det här med vänner som kommer och går. Alltså, dels när det dyker upp nya och vad det är som gör det, men sen också när det fejdar ut liksom. Vad är det som gör att det fejdar ut och vad beror det på? Finns det, ja, men lite, kan du känna att du kan vara helt ärlig med dem du hänger med? Alltså kan man vara, ibland så har jag tänkt en gång, jag vet inte vad någon kompis som jag hade som jag kände så här, men nu fejdar vi iväg liksom. Så är det.
Alltså, jag höll på att säga, separerar.
Ja, vi separerar. Jo, men man hörs inte lika ofta eller man inte.
Ja.
Och att man då egentligen skulle få säga, men vad är det som har hänt?
Ja.
Och då är det inte alls säkert att man skulle få något bra svar på det. Eller?
Nej.
Annars, om man gör slut med någon, om man gör slut med en kille, då kommer man verkligen säga att det beror på det här och det här och här.
Ja, just det.
Men med vänner så gör man inte
nej,
riktigt
man
det på samma
sätt. Nej, man gör inte det. Nej, det finns väl en del som gör det. Men många tror jag inte gör det, utan det bara rinner, citat, ut i sanden.
Mm.
Eller så kan det i och för sig vara någon konflikt och sen så hörs man inte. Men det här att prata ut om relationen, ja, en del gör säkert det. Jag tror att det är vanligare att inte göra det. Jag tror att väldigt många undviker att prata om det. Man bara låter det rinna ut i sanden.
Ja, och är det en bra metod? Eller är det bara en metod som man...
Alltså, det här beror ju på vad jag får säga, man gör det som funkar. Om målet är att inte höras mer, eller att man liksom tar sig ur, så kan ju det funka bra då. Om inte den andra liksom... mejlbombar.
Ja,
men det är klart att om målet är att förbättra relationen, att ge relationen en chans, då är det inte det så bra. Vad tycker du själv?
Jag kan ju känna jag är förnöjd på det här, att jag hänger till exempel ingenting med dem som jag gick i grundskolan med. Och då undrar jag varför det blev så. Men jag tror att det började med att jag inte gick i samma klass i gymnasiet till exempel. Men då har man ju ändå några goda vänner som man har haft tidigt. Liksom. Men jag tror att den brytningen skedde där. Och då gick jag till samhällsprogrammet och de gick till ekonomi. Och då så, ja, sen så fejdade vi liksom iväg där.
Ja.
Och det var nu blev... Jag tror inte att någon av oss egentligen tänkte att ja, men vi hänger kvar med det här, utan det bara blev så.
Ja.
Men sen som i åren så, jag vet, jag hade en jättenära vän. Vi hängde mycket, vi pratade så här, ja, men, vi kommer vara alltid vara nära kompisar, vi bodde ihop ett tag och vi jobbade med samma grejer och så. Men sen tror jag att jag kände där, eller jag upplevde att hon fejdade iväg. Och då, jag har aldrig frågat henne varför hon gjorde det, men jag tror att jag slutade vara... tillräckligt ball. Hon hittade en massa nya balla kompisar.
Ja, okej. Okay.
Och det är ju för sig konstigt. För då kan man ju tänka att... ja, men det är ju min tro då. Som jag har idag. Att jag tänkte att ja, men jag slutade jobba med TV. Eller jag slutade jobba med... och så hittade hon nya kompisar. Som säkert var... Som höll på att vara ganska kända och sådär. Men jag är inte, kanske inte alls var det. Kanske inte alls var det som var grejen. Det kanske var något helt annat. Vad vet jag. Men då går man, då kan man bära på en sån... man kan tro att ja, det var det. Och då kanske man bär det med sig lite grann.
Jo, det är klart att där kan man då tänka att det bästa vore väl om man liksom frågade vad var det som hände. Men sen vet man ju inte om man får ett ärligt svar där.
Nej.
Så det är inte säkert bara för att man frågar att man får ett svar som gör att det känns bättre. Sen så kan jag tycka med vänner så är det så här att vänner det är kopplat till olika livsperioder kan jag tycka. Man kan ha studiekompisar under en viss period och sen så skiljs man åt för att man flyttar från studieorten till olika ställen i nya jobb och sen går man i nya sammanhang. Så vissa vänskaper är kopplade till vissa perioder och det kan vara okej att det ser ut så kan jag tycka. Och sen kan man ha vissa relationer som man går in i och sen ett tag så känner man att nej, men det här var inget bra. Drar man sig ur. Och sen så kan man ha kvar då från dem från det förflutna. Men ja. Så jag tänkte på det här du sa från högstadiet. Hur många har kompisar kvar från högstadiet tänker jag. För de som har flyttat in här i Stockholm. Är det vanligt?
Jag vet inte.
En del kanske har det.
Ja, men jag kan tycka ibland så här att när man hör att man kommer så bara, ja, nu ska jag träffa mitt gamla tjejgäng från högstadiet. Eller mitt gäng från jag bara, va? Varför existerar de?
Ja.
Alltså, har man fortfarande, hur vanligt är det vanligt? Jag.
Ja, nej, men det kan jag förstå. Nej, kan jag, är det vanligt? Ja. Ja, i och för sig samtidigt kan jag säga att vi träffas ju en gång per år med någon slags glugggäng så där, som träffas. Mm. Fast det var ju inte, ja, några från högstadieklassen, men framförallt då från gymnasiet.
Jo, hur har ni hållit kontakten då? Vem är det någon som var drivande eller är det någon som... Eller det bara
det där har bara utkristalliserat sig till liksom att vi, nu har vi bestämt att vi träffas en gång per år, så bestämmer vi då i samband med att vi träffas vem kör nästa år så att säga. Och det är himla kul, jag måste säga, de där träffarna från att ha varit lite ångestladdat att gå dit så har bara blivit trevligare och trevligare. Folk, vi alla är mycket mer avslappnade och ger mer av oss själva. Och det är inte samma positionerande som det var kanske i början. Mm. Men nu ja, alla har mognat. Så att det är väldigt trevligt. Det där är jag väldigt glad för faktiskt. Men sen i övrigt, det beror väl också på en del mer tjej. Hänger mer med tjejgäng. Jag har aldrig varit någon tjejgängs tjej. Har du det?
Nej.
Jag är inte det. Jag är ingen... Jag tänkte det går någon reklam nu för jag som bara kollar
reklam.
Om det var Stena Line eller Weekend Line. Och så. Det var väldigt snyggt gjort. Liksom börja med ett gäng tjejer i, kan det vara 5-6 års åldern. Och så, så var, fick man se när de var kanske 12-13 och sen när de var 18-19. Och sen plötsligt så var de då medelålders. Och då förstod man ju att nu var de förflyttade. Nu åkte de iväg själva på en sån här kryssning. Och du vet den här låten.
Just det.
Det var ju liksom, det var en story berättat i den här reklamen. För det var väldigt snyggt gjort och så. Men då tänkte jag, det finns säkert en del som har det sådär. Men... Mm.
Kände du någon så här, och det där skulle vara roligt? Eller kände du så här, ja, nej?
Ja, jag kan väl ibland, liksom, om jag ska lyssna på så här. Jag är ju ingen sån där gängtjej. Vad jag är tråkig. Säger en svarta Milo, vita Milo kanske säger, nej men det är okej, du har aldrig varit det. Och samtidigt så här, nej men hallå, du har ju faktiskt kontakt med den där och den där. Så.
Är du en sån här drivare? Så att, ja, nu ska vi se, så då driver du, eller är du en sån som blir uppringd?
Kan du... både och. Nej, men jag kan nog vara ganska drivande ibland. Fast inte enig. Oj, vad svårt. Nu har jag till exempel då från ett gäng som... Nu tycker jag att det var på tok för länge sedan vi sågs allihopa. Och då är klart, då tog jag initiativet. Mm. Men det skulle faktiskt lika gärna kunna vara någon annan av de här människorna. Så nu råkar det bli jag som gjorde det. Mm. Så, ja. Ja, det är inte mitt signum, men det är heller inte mitt signum och bara att folk kontaktar mig. Utan jag är väl lite... Jag är väl lite grå mitt emellan. Jag är förbannat grå, tror jag.
Man kan även lite så här laddat det här med, för att det finns ju någonting. Ja, i alla så här lyckoforskning då, jo, men man har vänner och nära vänner och så här. Alltså kan vänskap vara lite laddat. Det är ju väldigt svårt att säga så här, när jag har inga vänner. Nu kanske inte någon som riktigt har det så, men det finns en status i att ha många vänner.
Ja. Nej, men absolut, visst är det laddat. Vi vill ju vara med i en grupp, tror jag, jätte, och just att känna om man är på väg. Jag som håller på och gör mycket research kring det här med självkänsla, och då kommer jag in på mycket socialpsykologi i det här, och det ska man känna att man inte är med i ett gruppsammanhang och så vidare, att det kan ju kicka igång mycket liksom, jobbiga känslor inom en. Visst.
Ja, men det är precis. Man går och
funderar. Så är det ju. Sen är det ju också viktigt, en del av oss är ju mer gruppmänniskor och andra är mer, jag är lite mer ensamvarg. Även om fast jag är social så har jag det i kombination med behov av att vara väldigt ensam. Mm. Och så finns det ju en del som inte klarar av att vara ensam, men de vill alltid ha folk omkring sig.
Ja.
Var är du någonstans i allt det?
Ja, precis. Nej, jag behöver inte ha människor alltid omkring mig. Jag kan verkligen känna... jag gillade ju, jag vet ju att jag... När jag var yngre, jag gillade ju att åka iväg själv. På resor bland annat. Jag åkte ju själv till... Nu bodde jag som familj, men då åkte jag själv till Nya Zeeland. När jag var på Nya Zeeland så åkte jag själv på en egen tur. Det var någon sån här äventyrsresa. Men jag har gillat det. Att inte sitta fast i sånt. Men däremot så kan jag ändå känna... att ja, men det är viktigt ändå att ha kvar med. Det är aldrig, jag tror aldrig den här mängden har aldrig spelat roll, att man måste ha massor med människor, men däremot så tycker jag, märker jag, tycker att det är väldigt viktigt att ändå ha de här 2 eller 3 eller vad man nu har som är nära. Jag tror att skulle någon av dem försvinna, det skulle vara en enorm sorg.
Ja.
Alltså skulle det fejda iväg, då hade jag verkligen bara nej, varför då? Varför fejdar det? Alltså, så,
för
då.
De är viktiga för dig. Men det är liksom hellre kvalitet än kvantitet för att använda en klyscha. Men du, vad är anledningen till att vi tar upp det här då? Liksom? Du måste ha funderat mycket på det här.
Ja, men jag började gå och fundera på det här. Jag vet inte vad det var som kickade igång egentligen. Det var någonting som gjorde... Jag vet inte om det var något som gjorde att jag plötsligt började tänka lite så här. Ja, men, och då började jag tänka i formen... undrar om det är jag som tar mycket initiativ till att träffa kompisar. Mm. Eller är det folk som hör av sig till mig?
Vad svarar du på den frågan? Är du grå, vit eller svart? Är det så? Är det så?
Är det så? Ja. Nej, men jag kan nog vara en som tar initiativen. Mm. Absolut. Sen började jag faktiskt kolla det där lite grann. För att jag fick en föreställning om att det är jag som tar mycket initiativ. Och då tänkte jag, nu ska jag kolla. Nu ska jag föra lite bok på om det verkligen är jag som gör det. Och då började jag märka att det var faktiskt inte hela sanningen. Att det var ganska 50-50. Mm. Liksom, att det kunde ramla in. Så här, så att, och det var lite skönt att se det. För att jag tänkte att jag tänkte nog ett tag att nej, men det, ska jag träffa någon, då är det nog jag som får ringa. Liksom. Men nej, men riktigt så var det inte. Däremot så vet jag, eller, och det där är lite intressant, och det kanske inte vi ska ägna här på det något. Men jag vet att jag har en stress kring det här på något vis. Jag vet inte varifrån den kommer. För att jag vet ju så fort det är någon sån här bemärkelsedag på något vis. Mm. Där det ska fyllas år eller det ska, och det finns en, ja, nu ska man bjuda in kompis eller så här. Då kan jag alltid tänka så här, undrar om det kommer någon. Och det där vet inte jag var det kommer ifrån. För jag har aldrig varit med om att inte.
Nej.
Men det finns, där finns det något latent som ligger att, ja, tänk om det inte skulle komma någon på den här festen. Ja. Och det kanske är en sån grej som är allmän.
Det tror jag att jag alla, det tror jag finns en skräck hos många, just det här att man inte, ja, det skulle ju då vara lika med liksom att man inte är
omtyckt.
Ja, precis. Ja. Och det är väl en skräck vi alla har.
Mm.
Att inte vara, ja, att bli utstötta på så sätt.
Mm.
Samtidigt så, det är intressant, alltså, jag vet inte om du har resonerat med min mamma, men om man tittar, en del är mer, utgår ju bara från att de är omtyckta.
Mm.
Och en del är mer utgår från att de inte är omtyckta.
Mm.
Om man har det som ett kontinuum, utgår från att man är omtyckt, utgår från att man inte är omtyckt.
Mm.
Så placerar sig ju min man alltid mycket närmare här, och jag mycket närmare den negativa. Det är väldigt intressant, ja. Det där.
Men det, tror jag att det är något manligt kvinnligt eller? För jag tänker ju precis likadant. Jag tänker så här, okej, om det är något som har fejdat iväg eller att det har avslutat eller någonting. Då tänker jag verkligen så här, okej, det var någonting jag sa. Det var någonting jag gjorde, eller det är någonting jag i min
person. Du utgår från att du har gjort
fel. Ja, visst. Ja. Jo, men det är första, såklart.
Ja, jag vet inte om det är en köns. Det är möjligt. Nej, det vet jag inte. Jag vet faktiskt inte.
Min man har ju en kompis som har av sig jämt till honom. Det är alltid så här, fråga om vi kunde gå bi, fråga om vi kunde gulla där. Så det har inte jag. Jag är inte de som jämt rör sig till mig och frågar om vi ska gå på bio och fika och grejer.
Men är han ensamstående?
Ja, det.
Ja, det kan ju också vara en drivkraft. Då är man mer proaktiv, eller hur?
Ja,
än om man sitter med familj och så. För att då, ja. Så det kan ju vara en del av förklaringen.
Ja,
Nej, men vi får återkomma. Vi funderar på det där.
Det är i alla fall ett ganska laddat ämne.
Ja, kan man märka. Men visst är det det. Det är det också. Liksom, hur ska man förhålla sig? Hur ska man förhålla sig till vänner från förr som man känner man inte tycker om längre?
Mm.
Svaret kanske är enkelt, tänker jag. Jaha, låt det bara skippa dem. Men när man ändå har kvar någon slags.
Och då är det, vill man värna historiken? Eller
ja,
eller?
Nu associerar jag här, nu fria associationer, alla Freud. Men nej, den här filmen, En dag, en bok som bygger på, den heter En dag och sen hade den filmatiserats. Ser ni igen den? Den bästa. Då är det väl en scen där han kommer hem till sin mamma.
Mm.
Och han är, har ju förvandlats till ett, han är inte särskilt trevlig längre, och han är väl alkad och allt vad det nu är. Och så säger mamman, säger hon inte till honom att du vet att jag älskar dig över allt annat på jorden, men jag tycker inte om dig längre.
Nej, just det. Precis, och det är en jättejobbig scen.
Ja, det är en väldigt jobbig scen. Ja. Så där kan jag ibland känna, kan du känna igen det där, att vissa vänner kan känna liksom, att någonstans jag har någon slags grundkärlek till dem, jag vill att de ska ha ett bra liv.
Mm.
Önskar dem lycka och välgång i livet.
Mm.
Jag tycker inte om att omgås med dem längre. Jag tycker inte jag sidor hos dem som jag inte längre tycker är trevliga. Och jag vill hellre träffa några andra. Och, kan du känna igen det?
Ja.
Ja.
Jo, men det är absolut. Jo, och då, men det är ju väl då man fejdar.
Ja.
Är det inte det?
Jo, är inte då man fejdar.
Ja, för att det känns ju inte som att man.
Nej.
Det är ju väldigt. Jag tror inte jag funderar på mig någon gång någonsin uttaget har konfronterat någon vän.
Mm.
Med att du tänk på det här eller.
Ja.
Det har jag tror jag aldrig gjort.
Mm. Och det är möjligt att om vi fortfarande lever singelliv, att man kanske, jag vet inte om man, nej, det talar ju emot det du säger.
Mm.
Ja, vi får återkomma till det här.
Ja, man blir ganska fundersam.
Hur länge har vi hållit på?
Ja, nej, men nu har vi hållit på ett tag. Ja, jo, men det är det absolut. Nu har vi hållit på i ganska
hallå, precis. Finns ni kvar?
Vad tycker ni själva om den här vänskap?
Ja,
ni kan få skriva.
Maila
in.
Mm. Till oss.
Ja.
Så fortsätter vi.
Och vi kanske också kan fråga till psykologen. Alltså i psyket kanske vi kan fråga.
Ja, precis. Det här med vänskap.
Vänskap. När ska man släppa vänner?
Ja.
Mm. Och hur släpper man? Hur gör man slut med en vän om man nu vill göra det?
Ja, exakt. Mm. Då blir säkert svaret, det beror på.
Ingen hjälp alls.
Men du, vi återkommer. Ja, men nu avrundar vi.
Ja.
Yes.
Tack för idag.
Tack för idag.
Ha det bra.
Hej då.